Och tackar dig för nåden, tack för förlåtelsen, tack för livet, Jesus. Tack för att du bor i oss, Jesus, genom din heliga ande som du har utgjutit i våra hjärtan. Vi lägger den här stunden nu i dina händer, i Jesu namn. Amen. Amen. Kan vi ge en applåd till de här lovsångarna? Jag tycker de gör det bra. Jag heter Albin och jag känner inte igen alla här idag, så extra varmt välkommen till du som är ny här eller på besök. Jag jobbar som ungdomsledare och nu ska jag få predika. Jag var på bröllop igår. Ute i Jörn mellan Oscar och Julia, inte mellan, jag har min egen Julia att gifta mig med om 1,5 månad nu, men Oscar och Julia Fägnerman gifte sig igår, så vi var där och i en av pauserna så hamnade jag i samtal bredvid, med en av de grabbarna jag satt bredvid, och så sa han, nej men vet du vad, jag har läst Bibeln och det, den är svår att förstå, och så har det är den. Jag håller med. Vad tycker du är svårt? Nej, men ena sekunden så är ju Jesus den här bra killen som säger massa jättebra saker. Och det är ju massa bra i Bibeln som jag tycker om. Men sen helt plötsligt så ska man ju lägga till såna här saker som att han går på vatten. Och att han helar människor och gör massa saker som vi vet är omöjliga. Och vi sa det är ju skillnad från då man läser typ Sagan om ringen. Då händer ju massa magiska saker. Men Sagan om ringen gör ju inget, alltså säger ju i början att det här, det är påhittat. Det är en fantasi, det här är en saga. Och det problemet blir med Bibeln, varför den blir så jobbig ibland, är ju att den gör sanningsanspråk. Den säger att det här har faktiskt hänt. Och den gör det med en jobbigt stor mängd trovärdighet. Det är historiskt och vetenskapligt sett ett enormt trovärdigt. Det mest trovärdiga skriftliga verket vi har genom historien. Med 99% likheter mellan alla olika dokument man har hittat. Och den där 1% som är skillnad, det är om man har, vart man har satt punkt, eller om man har skrivit Jesus Kristus eller Kristus Jesus. Så historiskt sett så är det ett under att den är så trovärdig. Och den talar om lärjungar som trodde så mycket på det de trodde på att de utsatte sitt liv för fara gång på gång på gång på gång, och till slut alla Jesus 12 närmaste lärjungar dog. Ja, 11 av dem är Judas, hängde i sig själv. Och sen så hans andra 11, de dog för att de trodde på Jesus. För att de vägrade. Oj, tack så mycket. För att de vägrade ge upp den tron. Människor sa till dem, säg att Jesus inte lever. Och de sa, vi kan inte. Så 10 av dem blev avrättade. Och Johannes den 11 blev skickad till att exil på en ö och leva sina sista dagar där. Vad får en att gå så långt för någonting om de inte verkligen har upplevt att det var sant? Och Bibeln talar om jättemycket bra saker om hur vi ska leva, hur vi ska vara. Väldigt stor del av den är exempel på hur man inte ska vara, på riktiga människoberättelser där vi är människor och vi klantar oss och vi gör dåliga saker. Allting är inte förebilder i Bibeln. Och det är väldigt lätt att tänka, eftersom att om den säger att den är sann, så är det ju saker vi måste ta ställning till. Och det är väldigt lätt att vi hamnar i ett tänk att det är en livsåskådning. Det är ganska många som tänker det. Jag vet att jag tänkte att kyrkan och kristendom, det är en livsåskådning. Det handlar om man tror på det här, då tycker man så här och då gör man så här. Jag var uppvuxen med kristna föräldrar. Min mamma, hon gjorde allting. Man såg att hennes tro speglades genom allt hon gjorde. Och det var väldigt vackert. Men som barn så tänkte jag, okej, det är det här som det handlar om, att hon är kristen. Att hon gör så här, att man tänker så här, att man röstar så här, att man gör allt det här. Om jag har en livsåskådning, då kan jag se på ett träd och fundera att det är kanske en slump att trädet har utvecklats till det sätt det blir så. Så kanske det är. Men jag kan också tro att Gud har skapat ett vackert träd för att det ska vara vackert och för att det ska fungera i naturen och för att de ska ha de här funktionerna som den har. Jag kan ha en livsåskådning som säger att det här är rätt och det här är fel. Och det är absolut något som tron påverkar. Hur jag lever, vad jag gör. Men jag tror att det kommer från andra hållet på något vis. Självklart kan en övertygelse om hur världen ser ut leda till en tro. Men det handlar om är ju Jesus. Allt handlar om Jesus. Från början till slut. Jesus Kristus är samma igår och idag och i evighet. Allt handlar om Jesus. Och det som vi egentligen måste ta ställning till i Bibeln är egentligen, gjorde han de saker han gjorde? Och är det så att han dog för och uppstod? Är det så att Jesus lever? Och det var precis det jag gjorde när jag började faktiskt tänka lite mer på sånt här när jag var lite yngre. Och då sa jag till Gud, men om det här inte är sant, då vill jag inte ha något mer att göra. Men om det här är sant, då förstår jag att det här påverkar hela mitt liv. Då vill jag ge allt. Om det är sant. Och det var min första bön i tro. Egentligen att jag ifrågasatte Gud. Ställde han en fråga. Men om det här är sant. Ja. För Bibeln säger att Jesus kom till jorden på julafton i ett stort färgglatt paket. Nej. Född av jungfru Maria och han levde på jorden utan att fela, utan att synda. Synd betyder att missa målet. Och sen dog han. Han blev korsfäst av oss människor som han kom för att rädda. Och för att han var utan synd så beskriver Bibeln det som att han dog därför för vår synd. Vår synd, våra felsteg, våra misstag, våra att missa målet. Det fick dö på korset. Och när Jesus uppstod, Gud uppväckte honom från de döda, så får vi också uppstå till hans liv. Och då står det i Romarbrevet att om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Då ska du bli frälst, betyder räddad. Alltså återupprättad. Räddad, men vi har synd i oss. Bibeln är på ett sätt så skarp att den säger att vi har någonting i oss som skiljer oss ifrån Gud, och Gud har kommit för att han vill återförenas med just dig. Sen när man har, om man har tagit ställning till det, om man tror att Jesus lever, då helt plötsligt börjar saker hända i mig. Ja, men Jesus, han levde ju, och då han var på jorden, då förlät han en massa människor som alla sa, den här personen förtjänar inte det. Vi har tagit på bar gärning, den här är skyldig. Och Jesus förlät dem ändå. Och så tänker jag att jag förtjänar ju inte förlåtelsen. Jag har inte gjort någonting för att förtjäna det jag har fått från Gud. Och han har förlåtit mig. Och så står jag här och så är jag arg på min bror eller min syster som har varit elak mot mig och gjort orätt mot mig. Och jag vägrar förlåta för att jag tänker att jag har rätt i det här. Och så händer något i mig och jag känner, men här måste jag böja mig och ödmjuka mig inför Gud. Han har förlåtit mig. Och då måste jag, då vill jag, någonting händer i mig, det förändras att jag vill förlåta vidare. Och jag vill älska vidare. Och därigenom sker att en livsåskådning kan komma från tron. Att, ja, men jag kan tänka att det här är rätt. Att det är rätt att förlåta på grund av vad Jesus har gjort i mig. Men det är inte livsåskådningen jag tror på. Jag sätter inte mitt hopp till vad som är rätt och fel. Det är lätt att hamna där. Det är lätt att trycka på de knapparna. Men vi sätter vårt hopp till Jesus Kristus som har dött för oss. Vi sätter vårt hopp till han som är den enda som kan ge nåd. Som kan ge förlåtelse trots att vi inte förtjänar det. Han är den enda som kan förlåta synd. Det är en del att ta ställning till. Den är inte lätt. För den påverkar hela livet. Bibeln säger att det finns en Gud som när han hängde på korset så såg han dig. Just dig. Och han dog för just dig. Och han vill återupprätta just dig. Och han har gett oss som tror den helige ande, hans ande själv utgjuten i våra hjärtan, att ge vidare det här, att göra de saker som Jesus gjorde, att be för människor, att älska människor. I Johannes kapitel 15, här har vi haft en predikoserie alldeles nyligen. Och den såg egentligen slut 2 veckor sedan. Men nu går vi tillbaka på en gång. Jag får en släng av den sleven också. Det står i kapitel 15, vers 9 att Jesus talar och säger: precis som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Förbli i min kärlek. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, då blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit mitt faders bud och förblir i hans kärlek. Och det här är mitt bud. Det här har jag talat till er. För att min glädje ska vara i er. För att er glädje ska bli fullkomlig. Och detta är mitt bud. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Så vad är tro? Att tro att bli kvar i Jesus genom att göra som han har befallt oss. Och vad har han befallt oss? Jo, att älska varandra så som Jesus har älskat oss först. Ofta så har jag fått människor som säger till mig: Jesus älskar dig. Och det är sant, han gör det. Men på svenska så får det att låta som en känsla. Att jag älskar någon, jag tycker om dem. Och Jesus, han kan precis som en förälder tycka om oss utan att tycka om det vi gör ibland. Men här står att han har älskat oss. Han har älskat oss först. Det han har gjort är en kärlekshandling. På bröllopet igår så höll jag ett väldigt kort tal. Tror eller ej, pastorer kan hålla korta tal också. Jag gick upp och så sa jag, gav kort, återberättade en händelse på ett läger. Första gången jag träffade både Julia och Oscar. På hur Julia hade steppat upp och hoppat in på mattjänst. Då hon som skulle laga maten hade plötsligt blivit sjuk. Och så hur Oscar, han hade sånt här långt skägg då. Lät ungdomarna i en hängagubbelek få raka bort hans skägg. Och jag pratar om hur de gång på gång visar människors kärlek genom det de gör. Att de kan uppoffra sig. Och på något vis så är det Jesus menar, tror jag, att älska sin nästa. Vi vill gärna göra vår egen vilja. Vi vill gärna, speciellt i en tid idag där det är det som predikas mest av allt är ingen ska bestämma över dig utan du ska bestämma själv. Så finns det: Fader, låt din vilja ske. Att vi får älska andra även då det inte är det bästa för oss. Det betyder inte att man alltid måste säga ja till allt. Det betyder inte att man alltid måste vara allt för alla. Det betyder inte att vi ska springa utan bränsle i tanken. Men det visar på att där på något vis är tron. Att vi får leva utan. Jag hade en av de bibelord jag brottas mest med i mitt liv är från Jakobs brev. Och jag hängde i väldigt många olika ungdomsgrupper när jag var ungdom och tog ofta chansen att prata med det här med människor, och folk tyckte olika och vi pratade, och jag tyckte det var svårt att förstå. Och det står om en spegel i Jakobs brev 1 och 23, att om någon är ordets hörare och inte dess görare, ser han ut som en man som tittar på sig själv, som ser sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv går han sin väg och glömmer på en gång hur han ser ut. Och idag när vi har kameror överallt och speglar överallt och tar en selfie på väg till jobbet och tar en selfie på väg hem, då är det ganska svårt att glömma hur man själv ser ut. Vi är ganska fokuserade på det ibland. Så jag förstår inte, hur kan man glömma hur man ser ut? Men det är just det han säger. Att först få ta emot någonting i sitt liv som får förändra en så mycket på djupet som det har gjort med mig. Och sen gå och inte älska sin nästa. Vad händer längs vägen här? Har jag glömt vad som har påverkat mig? Har jag glömt vad som har hänt? Det är inte handlingarna som frälser oss. Det är inte handlingarna som räddar oss. Vi är räddade av tron. Gud har upprättat oss. Han är gett av nåd. Det kan vi aldrig förtjäna. Vi kan aldrig arbeta oss till nåden, förlåtelsen, vilan i att vi finns hos Gud. Men vad händer längs den vägen? Jag längtar att få ge ut den kärleken vidare. Ni såg en video på Bengt nyss. Nej, jo, Bengt Fiske. Hon sätter sig i ett flygplan och propeller på flygplan själv, och så flyger han till andra länder och så är han där och lär människor om tron, om Jesus, och hjälper de som är utsatta. Han arbetar mycket på Röda gatan i Tyskland och hjälper människor som är utsatta för att han först själv har blivit älskad. Så vill han ge vidare. Jag ska inte. Dra ut på det här mer än vad vi ska. Utan vi ska fortsätta lovsjunga alldeles strax. Men det finns en Gud. Som har älskat dig. Mer än vad vi någonsin kan leva upp till. Och det är nåden. Att vi får ta emot den. Att vår tro inte får vara ett tankesätt. Det är jättevackert med en, att vi får vara som en familj. Vi får vara kroppsdelar här. Men jag är inte en del av den kroppen för att jag tänker likadant som den. För att jag håller med om allt som den håller med om. Jag tror det finns ganska mycket olika åsikter och tankar i det här rummet. Utan jag är en del av den kroppen för att jag har blivit inympad, beskriver Bibeln som. Jesus har fått tagit mig som en kvist och bundit fast mig vid trädet och stammen som är han själv. Och jag får växa in i kroppen. Jag får ofta frågan om hur växer man i tro. Och speciellt om vi kommer från en läsarrörelse, pingströrelsen, så är det väldigt lätt att snabbt säga be och läs. För det har varit det som har varit väckelsen för oss för genom jättelänge. Vi kan läsa Bibeln nu. Den är på ett språk som vi kan läsa. Befolkningen har bättre läsförståelse och vi kan få predika för oss själva och få mata oss själva. Men för alla är det inte lika lätt. Alla kan inte läsa. Alla finns de som fortfarande tycker det är väldigt svårt. Man kanske har problem med koncentration eller dyslexi eller vad som helst. Så är gemenskapen det absolut största verktyget. Att få växa i sin tro. Att få ta del av varandra i vardagen. Att få ta del av varandras erfarenheter. Äkta erfarenheter. Och de som har läst mycket och kan mycket får undervisa. Och lära ut oss som inte kan eller har läst lika mycket. Och man får växa tillsammans som kroppen. Vi kommer ha förbön här inne nu. Det är bön fast man har satt ordet före.
Och det är vad vi ber för människor. Vi vill gärna lägga händerna på varandra och be. För ibland så är det tungt att be själv. Och ibland så behöver man någon annan som får be för en. Och det är alltid bra, att alltid gott att få be för varandra. Så välkommen. Oavsett vad det kan vara som du längtar att få höra Gud tala i, eller få komma tillbaka till när tron. Kanske du längtar efter att mer av den här kärleken från Gud. Kanske du behöver få också få uppleva att du är älskad. Kanske vill du ta emot det för första gången, eller så vill du bara att någon ska lägga händerna på dig och se vad Gud kan säga genom dem. Så är jag välkommen dit, och så ska vi fortsätta att lovsjunga tillsammans och be genom sången också. Gud välsigne er. Tack så mycket.